Företagande Kustösterbotten är Radio Vasas nya programserie där du får bekanta dig med österbottniska företag och deras verksamhet. Lyssna på goda råd, tips och nyheter från företagsvärlden här på Radio Vasa på finska onsdagar klockan 14.30, på svenska torsdagar klockan 14.30 och veckans avsnitt i repris på lördagar mellan 1 och 2. Alla avsnitt finns också på vår hemsida radiovasa.fi.
Programserien Företagande Kustösterbotten fortsätter här och till näst är det del 3 i Hartmans 160-åriga historia som vi ska ta och gå igenom här. Björn Hartman, välkommen.
Tack Herman.
Det börjar bli en trevlig vana det här nu.
Roligt att vara här igen.
Precis, och denna gång ska vi prata om din farfar Lasse Lars Hartman då, och om vi börjar, det var ganska oroliga tider i Finland då.
Exakt, det var väldigt oroliga tider, det är precis det som vi ska prata om. Vi ska prata om hur den här tiden det var när min farfar Lars Hartman, eller Lasse som alla kallar honom, tog över firman efter sin far Erik. Det var allvarliga tider och det var existentiella frågor som man ställdes inför. Och som både präglar firman och präglar Lasse Hartman, för att inte prata om den nya republiken Finland. Erik Hartman avled mycket överraskande i oktober 1936, endast 59 år gammal, på en utlandsresa. Och Lars Hartman, som var äldst av Eriks och hans fru Elins barn, tog över firman. Lasse var då 33 år gammal och hade jobbat i firman i 10 år. Tiderna som sagt skulle bli mycket oroliga under de här kommande åren. Depressionen i Finland var just förbi efter börskraschen i New York 1929, som var en ordentlig, en riktigt allvarlig ekonomisk krasch. Även Finland drabbades av depressionen under början på 30-talet. Man höll just på att återkomma från den här depressionen i Finland när vinterkriget bröt ut 1939 och den här ekonomiska tillväxten skulle komma av sig.
Och Lars Hartman, han ryckte in då så småningom.
Exakt, det gjorde han. Vinterkriget så bröt ut för att Sovjetunionen ville återta länder som de hade förlorat efter den ryska revolutionen 1917. Imperiet skulle återuppstå, och de länder som det här, de hade förlorat, så var då bland annat Finland och Polen, Ukraina, Vitryssland och de baltiska länderna av de europeiska länderna som ryska kejsardömet hade haft. Och dessutom som en annan bakgrundsfaktor, även till vinterkriget, så var att Europa hade delats i hemlighet mellan två makter och två diktatorer. Så vi hade Hitlers Tyskland och Stalins Sovjet som hade kommit överens om det här. Så att utgångsläget för Europa så kunde nog inte bli mycket värre än vad det var då just. Och därför anföll Sovjetunionen Finland den 30 november 1939. Samtidigt, två månader tidigare, så det här före vinterkriget, så hade också startskottet gått till andra världskriget. Det rådde enorm bitterhet i Tyskland efter förlusten i första världskriget, och det var en perfekt grogrund för ett populistiskt missnöjesparti, nazisterna med andra ord, som kom till makten, och de började odla nazifantasier, ariska drömmar. De började prata om ett tredje rike och att de behövde livsutrymme, Lebensraum, för att det ariska folket skulle ha tillräckligt med rum. Och som ett första steg i det här så anföll därför Tyskland Polen den 1 september 1939. Sovjetunionens målsättning med anfallet i Finland var förstås att ockupera Finland och annektera Finland. Men Sovjetunionen misslyckades. Finland stred otroligt bra, försvarade sig otroligt bra och effektivt, och Finland behöll sin självständighet. Efter 105 dagar så gjorde man fred efter vinterkriget. Det hade då börjat den 30.11.1939 och freden slöts den 13.3.1940. Finland behöll sin självständighet, de hade förhindrat den här invasionen. I efterhand så kom det här att kallas för vinterkrigets mirakel. Freden blev då inte lång, det blev inte någon lång paus efter vinterkriget. Det var oroliga tider även då. Finland befann sig i undantagstillstånd efter vinterkriget hela tiden. Sovjetunionen ockuperade under den här tiden de baltiska länderna och tvingade dem till underkastelse. De blev sovjetrepubliker. Tyskland hade ockuperat Norge och Danmark. Och Sverige hade vänt Finland ryggen. Så Finland var inringat och väldigt pressat. Den här perioden, korta perioden som då förekom efter vinterkriget och före fortsättningskriget bröt ut, så kallades också för mellanfreden, för man kände på sig att det här var inte färdigt än och att det skulle krigas än, och det krigades ju i Europa hela tiden också. Och den här mellanfreden var drygt ett år, så efter ett drygt år så var Finland i krig igen mot Sovjetunionen, och den här gången skulle det då krigas i över 3 år. Fortsättningskriget bröt ut på sommaren 41 och slutade på sommaren 44, så man krigade i över 3 år.
Hur gick det med Hartmans personal under kriget och Hartmans verksamhet?
Hartmans personal var väldigt involverade och verksamheten det här påverkades förstås också i väldigt stor utsträckning av det här kriget. Av firmans manliga personal så var 60% inkallade. Lars Hartman själv så tjänstgjorde som kompanichef, han var kapten till militärgraden, och under vinterkriget så var han kompanichef i IR-9 och under fortsättningskriget i IR-61. Han krigade ändå länge i fortsättningskriget dock, för han såres i axeln i september 1941 och hamnade efter det att tillbringa resten av fortsättningskriget som stabsofficer i Vasa. Men firman beskattades för övrigt hårt innan kriget upphörde på sommaren. Och sen sommaren 1944 så hade 7 anställda stupat av firmans anställda. Och dessutom så stupade också i fortsättningskriget Lasses bror Wilhelm Hartman, som kallades för Ville. Han var nybliven student och löjtnant och 23 år gammal. Och det var ett stort slag för Lasse. Lasse också. Ville hade praktiserat i firman och hade för avsikt att fortsätta sina studier i Handelshögskolan i Helsingfors som han hade påbörjat, och den här ta anställning i firman som Lasses affärskompanjon, men så blev det inte.
Dessutom bombades väl Vasa också under vinterkriget?
Ja, det är alldeles sant. Det här Vasa bombades faktiskt 6 gånger under vinterkriget. Vasa var den enda stan i Österbotten som bombades, och de här bombningarna skedde mellan december 1939 och februari 1940. 6 gånger allt som allt bombades Vasa, och totalt dog 22 människor i de här bombningarna. En av de svåraste bombningarna var på nyårsafton 1939. 31 bombplan fällde 260 bomber över Vasa, berättas det, och i den här attacken, bombningen, så dog då 6 människor, och bombningen förorsakade 7 bränder och 13 hus kollapsade. En av bomberna som föll då, så föll alldeles på trottoaren framför Hartmans hus och krossade alla fönster i huset. På hela husets fasad, ända från nedersta våningen ända från gatuplan till översta våningen, så krossades alla fönster i fasaden. Från fasaden så lossnade också granitbitar, och de här skadorna syns än idag. De här granitbitarna som lossnade så syns än idag. Men för övrigt så förblev huset helt intakt, och det här, ingen lär heller ha förolyckats i den här attacken. Men att det är klart, om man tänker efter hur nära det var och vad som skulle ha hänt om bomben skulle landa på huset istället för att landa på trottoaren framför huset. Så det var verkligen en sån här nära påhändelse. För övrigt så det här, så var det bekanta fenomen under både vinterkriget och fortsättningskriget i form av varubrist och höga priser. Under den tiden som det här kriget rasade i Europa och för Finlands del och i vinter- och fortsättningskriget, så tvingade varubristen staten bland annat att reglera näringslivet, och bränslepriserna som var höga från tidigare så mer än fördubblades under den här perioden. Så det är bekanta fenomen. En sak som man gjorde i Hartmans hus så var att man reglerade vedförbrukningen i huset med vedkuponger. Så man hade vedkuponger som man delade ut åt hyresgästerna, och mot en kupong så fick man då en famn ved som husets gård ska då leverera åt hyresgästerna. Den här famn ved så var säkert nog en redd i famn. Det var nog säkert mer än det som man bär i famnen, men i vilket fall så var det på den tiden. Freden slöts som sagt i juli 1944, men det var hårda villkor för Finland.
Och sedan hamnade Lasse Hartman i fängelse, eller hur?
Ja, det är alldeles sant det här. Efter fortsättningskriget så hamnade Lasse Hartman i fängelse för deltagande i vapengömmoaffären, som var en väldigt fosterländsk handling. Den här vapengömmoaffären så var en händelse i fortsättningskrigets slutskede, när man började planera och förbereda motstånd mot Sovjetunionen ifall landet skulle ockupera Finland. Och de kom på idén att lagra vapen i små gömmor runt omkring i landet, så att man omedelbart skulle kunna inleda ett gerillakrig om landet blev ockuperat. Affären avslöjades, den allierade kontrollkommissionen som den hette kom på att det här var på gång. Och den här kontrollkommissionen var som en sån här, ett kontrollorgan som fanns på den tiden. Den ryska kontrollen var hård på den här tiden, och de hade sina ögon på myndigheterna, vad myndigheterna fick göra och så vidare. Men orsaken till den här vapengömmoaffären så var en verklig rädsla för att Finland skulle bli ockuperat efter fredsslutet. Politiskt var det förstås en livsfarlig operation, men det har framförts antaganden efteråt att just på grund av den här vapengömmoaffären så undvek Finland ockupation. Och därför så kan man spekulera att det troligen var bra att den uppdagades, och Sovjetunionen märkte att Finland hade beredskap till gerillakrig, till väpnat motstånd också efter fredsslutet vid behov, om det skulle ha krävts. De som deltog i den här vapengömmoaffären så uppgiften som en fosterländsk plikt, och de var stolta över den. I långa tider efteråt var de stolta över att de hade fått som uppgift att delta i den här vapengömmoaffären. Och som sagt, den kan ha haft stor betydelse för Finlands självständighetsbevarande. Den kan ha haft avgörande betydelse för Finlands självständighetsbevarande. Och som sagt, Lasse Hartman var en av dem som satt i fängelse för deltagande i vapengömmoaffären. Så allt som allt, Finland gick igenom mycket under den här tiden, men till sist så blev det viktigaste omkött. Finlands självständighet bevarades, och ett evigt tack till dem, ett evigt tack till dem som skötte om det. Ett evigt tack till dem för att vi fortfarande har ett fosterland som heter Finland.
Hurdan var riktigt Lasse som person? Det var ju ändå din farfar. Du har säkert många minnen av honom.
Lasse Hartman dog 1970, och jag var 9 år när han gick bort. Så jag var en liten pojk, men i alla fall så hade jag ju nöje att träffa honom och lära känna honom på det sättet som ett litet barnbarn lär känna en farfar. Bestämd var han, och envis var han, och något dominant och distant också. Det upplevdes förstås väldigt distant för ett litet barnbarn, men så var det på den tiden. Så upplevde man det här farföräldrar säkert generellt på den tiden, och jag tror det här just med bestämdheten och envisheten och den här något dominanta, så det var säkert också tidstypiskt, lite barn av sin tid. Han hade gått igenom mycket. Sen var han också sparsam. Han var riktigt gnido. Det sägs att han föraktade all sorts skryt och slösaktigt leverne. Och den enda titel han någonsin använde så var köpman. Och det finns faktiskt en historia när tre viktiga herrar en gång framförde ärende att i samband med firmasäg i Hartmans 100-årsjubileum, som då var 1962, få anskaffa köpman Hartman kommerserådstitel. Så då avbröts diskussionen bestämt av Lasse Hartman. Han ville inte ha någon rådstitel. Den enda rådstitel han däremot tog emot som ett skämt av sina kompisar av sina kamrater var gallerråd på grund av att han hade suttit i fängelse för deltagande i vapengömmoaffären. Det var en tavla, han fick en tavla, ett plakett där var det stod gallerråd på som vi fortfarande har kvar. Och det kunde han acceptera. För övrigt var fiske och fotboll och bandy hans stora intressen. Och han hade också spelat fotboll och bandy själv. På fritiden så brydde han inte sig om några finare kläder överhuvudtaget. Han klädde sig som han ville. Och det berättades också att när han en gång hade glömt nyckeln till affärshuset, så till Hartmans hus, så vägrade en kioskföreståndare vid torget att låna honom 10 penny så att han kunde ringa hem och be att någon kommer ner och öppna dörren, för att damen i kiosken hade hört så många lika slarvigt klädda typer tidigare skryta över att de ägde affärshuset på andra sidan gatan. Han hade säkert kommit från fiske då eller någonting och hade fiskekläderna på sig.
Hur är det, har du själv några personliga stora minnen av honom då från din barndom?
Ja, som sagt, han var 9 år när jag gick bort och det här, man minns nog en del. Några minnen från barndomens somrar har jag. Vi hade villa på samma holme på Skutskär. Farmor och farfar hade på ena sidan och vi hade på andra sidan. Och runt deras hus på Skutskär så skulle det vara tyst på kvällarna efter kvällsnyheterna. Farfar Lasse lyssnade på radion och kvällsnyheterna kom 7:00. Och efter det så skulle han börja packa ihop för dagen och gå i säng. Och då skulle det vara tyst. Vi barn då, om vi var där och lekte, så fick vi gå hemma och leka på andra sidan holmen. Men då steg han upp tidigt. Däremot då varje morgon han steg upp 5:00. Och så spenderade han en timme på Vedabackan och högg ved. Förrän han satt sig i sin putt och åkte till stan. Från Skutskär så är det 11 sjömil till stan. Det här med putt så tog det kanske 1,5 timme eller någonting sådär, att via Strömsö att komma till stan. Han lade till vid bryggan vid Vasklotbron och så promenerade han därifrån då till kontoret. Så att så kunde en normal sommardag se ut på den tiden. Sen minns jag en annan gång när vi skulle lägga ut nät med faffa Lasse och pappa skulle ro och jag fick följa med som liten pojk. Och det var tidig väckning för oss då. Pappa väckte mig och vi skulle träffa faffa Lasse 6:00 då. Och vi var där i tid när vi kom till hans strand. Men att, då satt han redan i båten och väntade. Båten var utskjuten och årorna var ute i klykon. Och sa, ska vi få nu? Så att vi var tydligen sena då, fast vi var i tid. Men så var det på Lasses tid.
Intressanta historier. Du har lyssnat på podden om Hartmans 160-åriga historia del 3. Har vi gått igenom denna gång och nästa vecka fortsätter vi då med del 4.
Ja, och då ska vi prata om 70-talet.
Företagande Kustösterbotten är Radio Vasas nya programserie där du får bekanta dig med österbottniska företag och deras verksamhet. Lyssna på goda råd, tips och nyheter från företagsvärlden här på Radio Vasa på finska onsdagar 14:30, på svenska torsdagar 14:30 och veckans avsnitt i repris på lördagar mellan 1 och 2. Alla avsnitt finns också på vår hemsida radiovasa.fi.